Värvet görs i samarbete med Acast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250,000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5,000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sas-eurobonus-mastercard.se. sas-eurobonus-mastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Sen så började jag bli paranoid och, hur ska man säga, hamna i en annan verklighet. Alltså jag skulle hellre, om jag liksom hade råd och tid, vara i den verkligheten och se vart den tog mig. Liksom, om ingen skulle tvångsta en eller om ingen skulle döma en, om folk skulle vara med en. Se vad jag gjorde för konst eller vad jag kom upp med för manifesto liksom.
Hur är det nu? Emma Pay, artisten som hade inte ett utan två stora genombrott. Dels som rappare under andra halvan av 00-talet, dels som sångerska 7 år senare, men som försvann båda gångerna på grund av psykisk ohälsa. Eller har hon varit här hela tiden men gått in och ur olika faser? Mer om det, liksom responsen för hennes medverkan i årets Så mycket bättre, när hon mutade nazister med godis och att bli tvång som är händertagen på Malmskillnadsgatan i Värvet avsnitt 599, även känt som Stark tobak. Här är Mapei. Jag har sitter och skriver bok, och då har jag liksom en fantasi om att man i ett ayahuasca rus kan träffa människor som inte lever längre.
Ja, men det tror jag på.
Ja, men det är tydligen precis så det funkar för många.
Okej. Okay.
Och det betyder typ så här dödens lian eller någonting sånt.
Okej. Okay. Mm. Ja, men som NERD säger, no one ever really dies. Mm. Det står för det.
Mm. Ja, jag fattar. Men vi lämnar ayahuasca för nu.
Ja.
Ja, du, nu när vi sitter här några dagar innan folk hör det bara.
Mm.
Så är du liksom i tv varje lördag 20.00.
Precis.
Ja.
Man blir liksom uppskattad, dömd. Det svåraste är ju att se sig själv så nervös liksom. Alltså se sig själv i ett sammanhang med en grupp av olika stjärnor och liksom dynamiken, hur man blir påverkad av den. Jag växte ju upp på ett, ja men, typ så kallat barnhem liksom, och jag var väldigt tyst där. Så att när det blir en konstellation av många människor, då blir man lite tystare liksom.
Okay. Mm. Mm.
Man analyserar sig själv. Nu har jag hållit på i nästan 18 år. Och jag har inte tittat så mycket tillbaka på vad jag har gjort och hur jag har betett mig liksom, i intervjuer och i liksom, offentliga sammanhang. Utan nu så tittar man varje lördag med kompisarna och bara... Vad tänkte jag då? Vilken liten skör människa liksom. Jag har ju varit väldigt liksom utåt och rappat och sjungit och tagit plats. Men i det här sammanhanget så är jag lite mer tillbakadragen, och det är intressant att se.
Mm. Men du var lite inne på responsen också. Hur är den då?
Ja, men alla älskar den. Alltså vissa skriver ju typ så här: wow, du var verkligen grym, vi har aldrig sett dig i det här ljuset. Och sen så blir man ju dömd av journalister och så. Det har jag lite svårt för. Jag läste ju Puls när jag var liten och hade liksom svårt för recensioner. Och, ja, men typ jag tänkte på att journalisterna bekräftade ens talang på något sätt. Och det är lite läskigt att tänka så, men det har följt med mig i alla år liksom, att ja, men du gör någonting och sen så blir du dömd eller bekräftad eller betygsatt av en journalist.
Mm.
Och det är lite så här, man måste glömma det lite och göra det man tycker om själv liksom.
Ja, men är det inte vettigt att det finns då någon slags konsumentupplysning om vad som folk borde lyssna på, eller?
Absolut, men sen så den personen bakom det, man vet inte vad de har för preferenser eller referenser.
Mm.
Det är ofta så här folk som liksom inte har följt med än eller vet om ens livshistoria som ska berätta för folket vad som är bra eller dåligt med ett verk.
Mm.
Och jag tycker det är lite läskigt.
Måste du läsa det? Alltså nu när de...
Nej, jag måste inte läsa någonting, men det är ändå kul att se. Mm. Det är ändå som en konversation med en telepatisk liksom så här, konversation mellan någon man inte känner. Någon som har en expertis i att bedöma musik eller konst, och sen så läser man det och bara, okej, den kanske har rätt i vissa anseenden.
Mm. Men hur ser inkorgen ut då?
Ja, men inkorgen är så fin. Alltså jag hade ju en tolkning i helgen som handlade om min mors bortgång, och låten heter Minns ikväll. Det var en Eagle Eye Cherry Save Tonight cover, och det var många som skrev om sina bortgångna föräldrar, och det som var sjukt med den tajmingen var att det var allhelgona helg. Den helgen den låten kom ut, så att det var många som besökte sina respektives gravar som liksom skrev och bara välde ut sig sorg, och det var mycket sorg men också glädje, för att jag beställde lite fufu och cassava leaf och palm butter från min moster innan, en vecka innan. Det tog typ 3 dagar för henne att laga den, en stor gryta, afrikansk gryta. Och då tänkte jag så här, när vi väl satt där den lördagen, så tänkte jag, mamma är med mig. För det första är det allhelgona helg, jag sjunger om henne och berättar hennes historia, och jag äter den här afrikanska grytan. Och det var bara så här, vad är det här för timing liksom? På tal om liksom att man har kontakt med döda. Det är så sjukt att hon finns med en hela tiden. Jag gjorde en film som heter Sensory Overload, och jag gjorde den typ 3 veckor efter hon gick bort 2019. Och jag kommer ihåg att jag var så ledsen, men jag kunde inte bearbeta hennes död. Så att jag gjorde en stor liksom produktion istället 3 veckor efter. Hade inga pengar, bodde liksom på studenthem i en äldre ålder. Och hade precis gjort slut med min kille och allt var bara så här trasigt. Och sen så var jag på bussen. Så var jag där med kompisarna som skulle hjälpa till med den här filmen. Och då så liksom kollade vi bak, så var det några tjejer. De bara, vad gör ni för något? Så vi bara, nej men vi ska hålla på med en film. Vi håller på liksom försöka leta efter kameror och locations och allting. Och då var de så här, vi jobbar på bild och ljud. Ni kan få 50% på allting liksom.
Nej, men.
Och då var det så här, det var också ett tecken på något sätt så här, att hon var med. Alltså just när hon hade dött så fick jag massa tecken hela tiden. Mm. Att hennes själ var kvar på något sätt. Och sen så liksom försvann det efter ett tag. Och sen så hamnade man i vardagen av liksom lite sorg att man inte kommer se henne igen eller höra hennes röst igen.
No one really dies.
No one ever really dies. NERD. Jag kommer ihåg att jag var ett stort NERD-fan när jag var ung och kom ihåg det. Och jag tänkte på det faktiskt när hon gick bort, att no one ever really dies.
Speaking of which, inte riktigt, men fufu sa du?
Ja, fufu.
Det är du och Kendrick som jag har hört
referera. Take off the fufu, take off the car chase, take off the wifi. Nej, men fufu är liksom så här, har du sett typ afrikanska dokumentärer när de liksom så här trycker i någon sorts skål
och, ja, men det här
är
nu,
och så är det någon sorts vit deg som liksom är i den här skålen. Det är fufu och den äter man med soppa, pepper soup. Det finns en gammal låt av Calypso Rose som heter pepper soup, och den går så här: if you want to go to Liberia, drink pepper soup, drink pepper soup. If you go to Liberia and you want to stay in Africa, drink pepper soup, drink pepper soup. And if you like, och liksom den här calypso-musiken var ju väldigt inne på, ja, men 60-70-talet med Harry Belafonte och massa så här obskyra artister som var i, ja, men Karibien och Afrika, och man reste fram och tillbaka och tog med sig den musiken liksom. Och min mamma var alltid så här, du borde göra en låt som Harry Belafonte, och då gjorde jag Don't Wait efter att hon sa det. Jag vet inte hur, det är någonting väldigt så här. Ja, men man snackar inte så mycket om afrikanska religioner och liksom spiritualitet. Och det har jag med mig någonstans. Även fast jag inte vet så mycket om sånt själv. Men sen så när jag hamnade i en psykos så drogs jag till det. Jag började läsa om afrikansk spiritualism och liksom bara, shit, det här är också jag. Jag gick ju i en katolsk skola när jag var liten och sen så men jag visste inte så mycket om bortom Jesu bilden liksom. Och sen så när man läste om det här så var det något helt annat. Och nu är afrobeat väldigt stort, och Yoruba-religionen som kommer från Nigeria, de pratar ju Yoruba i de flesta afrobeat-låtarna. Så att det finns omkring.
Det var mycket här och bena ut, känns det som. Men du, det lät som att du ändå tyckte på något sätt att din mamma är med dig.
Ja, absolut. Alltså hon lever genom mig. Vi är lika. Varje gång jag kollar i spegeln, inte varje gång, men liksom många gånger så ser jag hennes manier och hennes skratt och sådär. Liksom. Jag kan inte förklara det på ett vetenskapligt sätt, men jag måste tänka lite så, för jag är ensam i Sverige. Min familj bor i USA, det var bara hon och jag här och min styvfar. Så nu har jag liksom min styvfar, han är inte blod men han är jättefin och liksom där. Men på något sätt måste jag trösta mig med det kanske.
Mm. Och du, för visst, du växte ändå upp med syskon. Var du på pappas sida då?
Nej, på mammas sida. Så okay. De här syskonen jag växte upp med var väldigt, ja, men ganska mycket äldre och... Mm. När jag flyttade till Sverige så flyttade jag hit själv med min mamma och sen så var jag själv med henne. Så först bodde jag liksom på Detroit Avenue i Providence, Rhode Island med en äldre kvinna och en man som hette Edith Rollins och Lawrence Washington. Och de hade massa barn hos sig, för Edith Rollins kunde inte få barn själv. Så det var en kristen familj som liksom hade massa barn där, och min mamma lät mig vara där för hon jobbade 3 jobb. Och sen så fick jag aldrig vara med henne riktigt, kändes det som. Så jag var väldigt så här, ja, men saknade mamma hela tiden och liksom ville ha hennes bekräftelse. Liksom. Och sen så när vi flyttade till Sverige så flyttade jag själv, fick jag bo själv med henne och det var jättebra. Då fick jag all uppmärksamhet.
Okej. Okay. Mm. Men stora syskonen, de var liksom så pass mycket äldre så att de var utflugna när du föddes? Typ. Mm.
Ja, men en av dem hade barn redan och okay. Den andra ville inte bo här. Hon kom hit lite snabbt, men hon var 14 så att hon tyckte det var lite så här jobbigt att vara ifrån kompisarna. Mm. Så hon flyttade tillbaka till USA till sin pappa.
Mm. Men har du kontakt med dina syskon?
Ja, jag har kontakt med mina syskon faktiskt. Mm. Jag brukar hänga med dem när jag åker till USA. Jag åkte dit varje sommar som barn och hälsa på min pappa och syskonen och familjen. Mm. Och sen så Facebookar vi och sådär. Liksom. Mm.
Nu lever båda mina föräldrar, men jag är livrädd för det här som jag tror att många kompisar och liksom människor omkring mig ändå har pratat om, att och jag önskar att jag hade frågat mer eller vad det nu kan vara.
Just det.
Har du massa sådana grejer som du liksom inte har fått svar på?
Nej, min mamma gillade inte att berätta om grejer. Alltså jag frågade om hennes... jag träffade ju aldrig mina morföräldrar och frågade om dem hela tiden. Och hon var så här, that's another story. Liksom. Alltså jag tror hon hade... min mamma var en sån entitet. Så hon hade ett eget liv för sig innan jag kom. Och sen så dedikerade hon jobb och pengar och liksom allt på mig när jag kom och mina syskon. Så att... Det kändes som hon levde ett annat liv. Till exempel så hade min mamma och min moster en libriansk West African Club på Broad Street som heter Cecilias West African Club, där alla hängde och lyssnade på så här gammal calypso, afrobeat och sånt. Och där träffade hon min pappa. Mm. Och jag ser bilder därifrån. Det är massa liksom, ja, men folk med afro och bruna manchesterbyxor som står där och diggar. Men det är... Man får inte höra någon historia därifrån. Mm. Och jag undrar om det hängde knarklangare där eller mördare. Alltså du vet, för det var ju liksom den här farliga området i Providence, Rhode Island. Mm. Jag undrar vad som försiggick där, men det kommer man aldrig veta. Så hon blir någon sorts enigma för mig ibland. Och det blir bara bilder kvar och vissa ord som hon sa.
Det låter som att, eller så här, nu vet jag inte hur nyfiken du är, men jag blev väldigt nyfiken på att, liksom, att du skulle få, inte vet jag, jag vill se det här i en dokumentär. Jag vill att du ska få kartlägga din, ja, men bakåt helt enkelt. Jag vet inte,
precis. Nej, men det känns som att jag har levt i någon sorts kulturkrock och sett mitt liv som en film hela tiden. För att när man kommer från en sån stor liksom misär och fattigdom, att liksom vi... var på det här hemmet och allt fanns inte där. Ibland var det burkmat till middag, ibland var det liksom gammal mat. Alltså det var ganska hårt men ändå glädjefyllt med all ljud och alla barn som sprang runt omkring där. Vissa barn hade crackberoende föräldrar. Det var liksom den här epidemin på 80-talet i USA där man liksom, de flesta gick på crack eller... de flesta hade inte jobb och gå på welfare och ja, med socialen och du vet, sådär. Så kommer man till Sverige så blir det någon sorts så här, the cell mode, liksom, att allting stannar upp och man hör vinden och träden och ser så här snälla svenska människor som är så här, hur mår du? Alltså, inga vuxna hade ju tid för en i USA. Mm. Alla försökte överleva. Och sen så kom man hit, så var det så här, ja men helylle. Jag tyckte typ att jag kommer ihåg att jag såg ett ABBA-omslag och bara, shit vad alla ser ut som ABBA liksom. Det är så här glada men ändå eftertänksamma människor. Och sen dess har livet varit en film typ.
Mm. Men är dina, de här liksom fosterföräldrarna, ja, är de i livet?
Nej, de var födda 1925 så de dog ju efter ett tag liksom i sen ålder. Men tant Edith, hon var så himla så här, alltså du vet så här, righteous, afroamerikansk, gammal kvinna, hård men rättvis, lyssnade på Mahalia Jackson, lagade den godaste kycklingen när det fanns ekonomin med ärtor och potatismos och sjöng för oss och kollade i hörnet av sina ögon på alla barn och bara, är det någon som beter sig dåligt? Är det någon som är taskiga mot Jackie till exempel, Mapei? That's enough, stop it, stop playing with that toy. Alltså det var liksom en ganska normal afroamerikansk uppväxt eftersom många barn blev omhändertagna av sina grannar eller fosterhem eller liksom så. Om du kollar på gamla dokumentärer i Harlem på 70-talet så var det liksom kanske 10 pers som bodde i en lägenhet och sådär liksom. Så att det här var ganska normalt och sen så var det roliga stunder när man fick åka bil i min mammas gamla bruna Nissan och åka till affären och köpa lite kläder och Jordan skor så hörde man liksom kanske någon så här poplåt, Madonna-låt i bakgrunden och i affären och allting var kapitalistiskt och härligt och liksom man fick ta en del av och vara lite bortskämd och konsumera och vara en normal unge. Men samtidigt så var det skönt att komma hit på något sätt.
Ja, men när jag har hört dig berätta om ditt liv så låter det ändå som det har varit så jävla mycket, förlåt om jag svär, men det har varit så mycket liksom svängningar ändå.
Ja, det har det. Det har det alltså. Mm. Det har det. Det började väl där och sen kom man till Sverige och hamnade i någon sorts, liksom jag hamnade med ja, men till exempel Matilda och Malin var de första kompisarna jag hade och jag hade jättebra betyg i USA så när jag kom hit så lärde jag mig svenska efter 3 månader och hamnade liksom med dem som var brighta i klassen. Vi gick på så här liksom, ja, men engelska klasser som var lite mer avancerade redan i 3:an. Men sen så hamnade man i utanförskapet för att det kom, det var nazisttiden och svartskallar blev svartskallar, svenskar blev svenskar och det blev väldigt segregerat och polariserat. Så då hamnade man liksom i invandrargänget och det blev lite hårdare, man blev lite hårdare själv. Man var inte lika duktig i skolan. Men sen så kom Lauryn Hill och räddade mig. You love me despite myself. Sometimes I fight myself. I just can't believe that you. Jag kommer ihåg att jag kollade på MTV och såg henne med hennes turban och kjol, så här långa kjol. Då gick jag till, för jag gillar kläder jävligt mycket, så jag gick till Joss mycket och liksom Designtorget hade kläder då och då köpte jag en kjol och trodde jag var Lauryn Hill och liksom backade undan från det här bråkiga och gick på hiphop jams istället på Café 44 och rappade och gjorde något konstruktivt av den energin. Mm. Sen så började jag på Stockholms Estetiska som var en musikskola och liksom sjöng där och så. Och sen så flyttade jag till New York och liksom, alltså när jag var 18 och höll på med musik där och var i svängarna där liksom, träffade alla möjliga, Alicia Keys, John Legend, Bilal, Mos Def, alltså man var liksom i smeten, in the mix. Mm. Och sen så kom jag till Sverige och gjorde Video Vixens och blev jättepopulär och hypad och alla liksom härmade ens aura liksom, du vet, så här, folk kom ut och kom till ens shower och tog anteckningar, och sen så blev liksom många ganska kända av den eran. Men då hamnade jag i en dipp, liksom en depression, och sen så har jag hamnat i dem ever since liksom, och varit upp och ner och varit i någon sorts jag har kommit ut på andra sidan, men jag har varit i en annan verklighet, måste jag säga.
Ja, men precis. Alltså, jag hörde någon intervju med dig som jag kommer att referera till flera gånger, tror jag. Men där det var liksom att, ja, men du var 18 första gången du, som jag förstod det, alltså som du kom i kontakt med psykiatrin första gången.
Nej, eller? Utan Nej. Det var väl 23 eller någonting. Så att, då kom jag i kontakt med psykiatrin, och jag tror att jag hade liksom druckit lite för mycket, känt lite för mycket stress. Jag hängde liksom på i East Village med Mark Ronsons brorsa och jävligt så här festliga människor, och sen så så började jag bli paranoid och börja liksom, hur ska man säga, hamna i en annan verklighet. Allting blev som den här andra verkligheten, den är jävligt så här självuppjagande, lite självupptagen, lite naiv, lite läskig och ganska vettig för en när man är i den. Jag började tänka att jag var liksom i en värld av Andy Warhol och Chelsea Girls, för jag lyssnade på låten Chelsea Girls jävligt mycket med Nico från Velvet Underground. Så då var jag så här, det här är någon sorts, och det var ju det. Det var ju en rörelse av många konstnärer som höll på, men jag var tvungen att referera till någonting. Liksom jag var tvungen att hitta en verklighet. När man är i fight or flight eller hotupplevelse, vilket jag var, för att det var många som ville åt, ja men ville veta vad jag gjorde i studion och var så här, vad ska du göra? Andra artister som liksom ville åt kreativiteten på något sätt, och jag var tvungen att så här skydda mig lite, så då disassocierade jag och hamnade i tillflykt och bara, ja men typ, det här är väl som Andy Warhol-tiden och man måste så här akta sig eller skydda sig. Jag vet inte, det var bara, det är svårt att förklara, men det var första liksom episoden, och då var min mamma så här, är det okej? Liksom, hon kände inte igen det jag snackade om. Det var all over the place, och jag kan fortfarande inte förklara det tills den här dagen, men det var något jävligt fint med den platsen, för när man disassocierar och när man flyr verkligheten, då finns inte gränser, då finns inte liksom stereotyper, då alla blir varelser. Och det var det som var huvudgrejen med den här episoden, var att alla blev som så här varelser med två hål i ansiktet och liksom, ja men nästan schimpanser. Alltså du vet, vi hade inga stereotyper. Jag såg inte kläder, jag såg inte vit eller svart. Jag såg bara folk som pratade, och ibland pratade de inte ibland pratade de inte i ett språk, utan det var gester. Och sen så fanns himlen där, och den var så stark, och liksom naturen och det här upp som vi har byggt upp, det var bara kulisser.
Okej. Okay. Mm. Vi började med att prata om ayahuasca innan. Det låter ju alltså hallucinogent.
Precis, ja. Precis. Men varför är det här verkligheten? Alltså då kämpade jag emot att jag var så kallat sjuk, för att jag var så här, det här är ju en kuliss. Vi har byggt upp system, det finns fattiga och rika, fattiga liksom kämpar, och de här liksom the rich people are in their houses. Alltså du vet så här, det var liksom sunt förnuft på något sätt att inte tänka på termer och att inte sätta någon på en pedestal, eller det fanns bara figurer och karaktärer. Sen så blev det lite läskigt när jag började liksom vara i New York och liksom kunde relatera till hemlösa och schizofrena på stan liksom. Och jag fattade liksom, ja men de är i den här andra verkligheten och de pratar med sig själva, och jag kanske mår dåligt liksom, och folk fattade inte vad man sa och så där. Så då kom jag till Sverige, och sen så var jag i min mammas hem i länge innan jag hamnade på liksom psyket. Och då hamnade jag i hennes liksom, i andra, alltså jag kommer inte på ett bättre ord, men liksom i hennes vagga på något sätt. I hennes liksom värld och i hennes skydd och hennes comfort. Mm. Och då började jag läsa om liksom så här, eftersom jag glömde allting. Det var som att handkloverna var borta helt plötsligt. Allt jag hade lärt mig försvann. Och då började jag läsa på Wikipedia. Man blir väldigt manisk när man är i den här liksom psykotiska episoden. Det kan vara hypermani eller liksom att man hamnar i depression eller någonting. Och då började jag läsa om en kvinna som heter Mama Wata. Och det var en liberiansk kvinna. Jag kommer från Liberia. Och hon har en jättefin bild. Och den här kvinnan är mixad. Hon är svart och vit. Hon pratar i rim. Och hon välsignade de som åkte på den transatlantic slave trade i rim.
Okay.
Och hon svor jättemycket. Och jag var så här, shit, det här är liksom, det här är ganska lik mig och det här är min kultur liksom. Och sen så kan jag tänka mig liksom att för att överleva de här båtarna och liksom och komma till andra sidan till USA, så var man tvungen att kanske prata i rim, eller det kanske där bluesen och hiphoppen kommer ifrån. Alltså det kanske går så långt bak. Mm. Men sen har jag släppt det, för att jag pallar inte. Man pallar inte vara i den där andra verkligheten, för den funkar inte i den verklighet som vi har, som nej, vi är i.
Det blir svårt att betala räkningar. Sånt. Men du, alltså la du in dig själv?
Nej, utan så min mamma ringde då min pappa när jag hade varit där ett tag. Jag drömde, till exempel, jag i mitt rum så hade jag byggt någon sorts så här, liksom, fönstren blev kyrkofönster, jag drömde på hebreiska, allting blev väldigt spirituellt liksom. Så min mamma ringde min pappa och bara, I don't think she's okay, alltså det är någonting. Och då var han så här, jag gick igenom samma sak när jag var 25. Min pappa är en politisk aktivist, han är väldigt vänster, så att han bara så här, when I was 25 I ran down the street with the motorcycle helmet on and I was screaming the revolution is here and they locked me in, maybe she has the same thing as me. Och min pappa är bipolär och också psykotisk, så att tog mig till stället där han var, som heter Butlers, och där tog de väldigt mycket hand om mig. När jag kom dit först så såg alla ut som tecknade figurer i Family Guy. Liksom alla var så här, hi, how are you? Och så blev, hi, you doing good? Du vet, så här, och jag var så här, shit, det här är Family Guy. Sen så fick jag medicin, så började jag komma ner. Och den, när man kommer ner från en sån mani och en sån episod, det är så himla sorgligt, för då märker man så här, shit, vad har jag gjort? Liksom vad har jag sagt, vad har hänt, och det här var inte verkligt, och nu har jag slösat typ ett år på att vara i den här psykosen liksom, du vet, så här, läst om de här grejerna, de finns självklart, alltså liksom det står på Wikipedia, det står i böcker, men, och jag har sett folk som typ aliens, du vet, så här, hur ska jag komma tillbaka, hur fan, alltså så här, jag har förlorat vänner. Alla tycker jag är knäpp i huvudet. Men sen så började jag hänga med så här folk från plattan typ. Jag hamnade utanför samhället. Tillbaka i Sverige. Hamnade utanför samhället. Min mamma fixade någon liten lägenhet till mig. Och då var jag så här, jag hade aldrig haft liksom en så här riktig kille. Så då började jag hänga med en snubbe från Brasilien som också var inne på liksom så här Cordon Bleu och Santeria, vilket är så här karibisk-afrikanska religioner. Så då liksom bekräftade han på något sätt så här, alltså det var så sjuk timing att jag träffade honom, så jag var så här, shit, det kanske var äkta liksom det jag tänkte. Jag kanske, så då och så slutade jag med medicinen, så hamnade jag liksom i den här världen igen och började hänga med så här brasilianska communityn här i Sverige och liksom gick på fester på Münchenbryggeriet och liksom målade palmträd träd på väggarna. Det var någon sorts tillflykt. Jag tror jag ville till värmen, för värmen var det enda som var tryggt. Det var somrarna i USA när alla spelar basket. Det var liksom inte vintermisär. Så att jag gillar värmen på något sätt. Jag tror jag kommer hamna där i slutändan och kanske vara galen och ta ayahuasca. Nej, jag skojar. Och sen så hamnade jag den här manin igen. Så jag har hamnat i 2 episoder. Och det här var den andra. Och då gick jag till Malmskillnadsgatan och började prata liksom, någon sorts... Jag vet inte vart det här språket kom ifrån, men den kändes jävligt äkta till mig. Och då så gick jag till Malmskillnadsgatan, så stod det prostituerade där, vad jag tror var prostituerade. Och så började jag prata med dem och var så här, ni behöver inte stå här. Och sen så pratade jag det här språket och bara... Du vet så här, och då hade jag gått på Sveavägen och sjungit. Och det var några killar som tog in mig i ett rum och de bad, liksom, jag tror de var muslimer, de bad och de var så här, kom in i det här rummet, alltså det här är på riktigt. Och jag var så här, jag måste gå, och sen så gick jag till Malmskillnadsgatan och dansade ända dit, och sen kom polisen och tog mig och tvångsintog mig till psyket, och sen så var jag där i en månad och liksom... Ja, men blev illa behandlad där. Och sen dess har jag liksom bara, jag vill inte hamna i det här igen. Så jag har blivit verkligen så här, ateist i verkligheten. Liksom går till psykolog. Och psykologen är så här, om du känner dig vilsen någon gång eller manisk eller någonting, ta på någonting och liksom grunda dig i verkligheten.
Mm.
Och jag tror att det var en fin plats att vara på. Det var en jättefin plats, för det fanns inga fördomar. Det fanns inga bekymmer, men världen ser inte ut så.
Mm. Var det droger inblandade?
Absolut. Mm. Det var liksom weed, lite weed, och jag hade rökt weed för första gången, och mycket dricka och stress.
Mm.
Och jag tror också att det var min barndom, för att de säger att många som blir lämnade av deras föräldrar när de är små, man blir så påverkad de 3 första åren, så många som blir lämnade när de är små hamnar i någon sorts schizoaffektiv, psykotisk läge, för att arv och miljö har mycket med tryggheten att göra. Och liksom, jag kände mig kanske inte så trygg utan mamma, och pappa var psykiskt sjuk, men han var jättesmart och liksom, han är fortfarande aktivist, och, men han bryr sig så mycket om politik och allting och världen mer än mig, så att, eller känns det som liksom, så att jag tror jag känner mig ganska otrygg om miljön, även fast tante Edith och Lawrence Washington var jättefina, så tror jag att det har med miljön att göra liksom. Mm. För att jag har inte varit i någon episod sedan dess, och jag vet inte, men som en Radiohead text säger, han säger det i en text, for a minute there I lost myself, och det kan jag verkligen relatera till, och liksom, it was so beautiful out there. It was so beautiful. Alltså jag skulle hellre, om jag liksom hade råd och tid, vara i den verkligheten och se vart den tog mig. Liksom, om ingen skulle tvångsta en, eller om ingen skulle döma en, om folk skulle vara med en, se vad jag gjorde för konst eller vad jag kom upp med för manifesto. Liksom.
Mm. Ja, för det är det som är lite intressant. Den intervjun som jag refererade till förut var alltså, verkligen en jättefin intervju som Emmy Raspe gjorde med dig i en podd som heter Psyket, som jag tror att hon har lagt ner tyvärr. Men, och då säger du där så här, att jag har missat så många år för att jag har varit en drömmare. Men jag funderar på liksom, har du verkligen missat år eller har du bara varit på ett annat spår?
Nej, men grejen är, det är så många i min ålder som nu har liksom bostadsrätter, de har allt på det torra, de har ett umgängeskrets där de liksom har aktiviteter för sig, de åker skidor, de liksom har ett landställe. Jag har bara varit i mitt huvud och missat så mycket av det praktiska, och jag tar igen det lite nu. Och det är tur det. Det är många som fastnar där. Alltså, du vet, jag har sett folk från orten liksom, som har hamnat i psykosen länge. Och du vet, är fortfarande där och pratar med sig själva eller liksom har konspirationsteorier för sig. Och jag tror att jag har, mina nerver har gjort så att jag känner mig, alltså, det har varit så onormalt. Mitt liv liksom, och mitt tankesätt och tankebana.
Mm.
Så att jag har känt mig väldigt så här, vad fan har jag gjort? Alltså, vad har jag tänkt på? Och ibland så liksom, eftersom hjärnan har öppnat de här sinnena liksom, eller tankebanan, så kan man fortfarande gå dit och tänka så här, oh, men nu sitter jag här med dig, du har blott på dig, men vi kanske är ett bastu. Alltså jag kan liksom göra om verkligheten och liksom få det att kännas väldigt äkta. Mm. Och det är läskigt. Alltså,
att den, liksom, att verkligheten är en tunn fernissa liksom.
Precis, mm. Precis. Mm.
Du har ju haft ett liv då som kanske inte passar in i den liksom västerländska mallen. Du har inte gått rätt skola så att säga, eller liksom, och du har inte, har inte villa eller Vovve eller Volvo och två ungar som går på rätt dagis så att säga.
Just det.
Men du har ju haft ett annat liv. Varför skulle det vara sämre?
För att den känns väldigt, även fast jag har jättefina vänner, så känns den väldigt ensam och man kan förlora allting. Mm. Den är alltid på gränsen. Nu så försöker jag ändå liksom vara väldigt grundad och så, men eftersom jag har den här portalen, och det kanske är en välsignelse i det hela, men det känns som att om jag går över gränsen och liksom börjar tänka så där igen och bara men släpper allting och bara nu är vi i djungeln och Gamla stan är bara stenar och gitarrer är bara strängar som vi gör. Alltså du vet, om jag börjar tänka i frekvenser och det som är på riktigt, då släpper jag allting. Alltså du vet, det är inte lätt. Då måste man kanske flytta till en stuga någonstans och börja odla någonting, vilket är inte något fel eller onormalt, men liksom för mig kanske just nu så vill jag vara här och nu. Jag vill liksom vara social, prata om grejer som alla pratar om. Jag vill kolla på fotboll och heja på någonting istället för att vara i La La Land.
Mm. Samtidigt så låter det nu, det är lite svårt för mig att hänga med, men det låter ju också som att du har sett igenom det, som jag tänker mig att, jag menar, många insikter som jag har kommit fram till på sistone är ju liksom, jag menar, om man tar en sån sak som kapitalismen, som ju har tjänat ett antal människor väldigt bra, men som också är ett gissel för oss, just den här föreställningen om hur livet ska vara och att man ska sträva uppåt och att det ska bli mer och mer på något sätt, och att man egentligen då gissningsvis kanske ändå blir tommare och tommare som människa. Ja. Om du såg igenom det redan för 15 år sedan liksom, så kanske du på sätt och vis, jag vet inte, för det låter lite grann som du har en profetisk sida i dig också. Och jag vet, nu vill inte jag trycka, alltså så här, jag vill inte framkalla någonting. Ja, men
tack
någonting.
För den, tack, jo, för men... den, för att jag är, alltså, och jag hatar att säga det här, men jag är största empaten. Jag gråter för människor, alltså Skid Row är typ himlen för mig. Det är en himmel med fallna änglar. Alltså jag tycker så synd om hemlösa i USA. Mm. Det är bara för att jag kanske har varit nära att vara en hemlös unge i USA. Mm. Liksom, min mamma skulle inte tillåta det, men om hon förlorade jobbet så kanske vi skulle förlora allt och hamna på gatan. Det är någonting med folk som har gett upp. Alltså när jag kommer ihåg att jag och min kompis kunde titta på heroinister på plattan. Vi kunde sitta där i timmar och titta på heroinister, och så typ tänkte jag på någon sorglig låt och bara hade en så här Metallica video i huvudet och bara liksom så här, these people, de har gett upp på sig själva, och varför blir det så? Jag tror att när man har gått igenom så mycket själv så har man det, och många i den här kapitalistiska sfären känner inte empati för någon annan, för att de är så upptagna med att isolera sig själva och få allting de vill ha. Mm. Och sen de rikaste människorna jag känner, och jag har träffat jävligt rika människor, de är oftast tomma och letar efter någonting att prata om liksom, för att de har det ger oss ingenting. Om man går tillbaka till det här att vi är varelser, vi är bara nervsystem och sköra entiteter som kommer från mammas livmoder, som vill känna med varandra och vara i empati med varandra, men vi har blivit indoktrinerade att vilja ha och köpa och konsumera, och speciellt i Sverige isolera sig själv. Va?
Visst. Mm.
Och man liksom är avundsjuk på sin näste, och man är så här tävlar, och jag tror det är därför jag älskar dans och klubbar och musik och konserter, för att då ser man den här gemenskapen och empatin och liksom frekvensen av hur, vad mänskligheten skulle kunna bli.
Mm. Visst. Jag är lite nyfiken på, jag vet inte, är det, för du blev mamma för inte allt för länge
precis,
sedan.
Precis, 2,5 år sedan.
Det kan vi prata om.
Ja, absolut, ja. Absolut.
Nej, men för det tänker jag mig, liksom, hur påverkade det dig?
Nej, men det gjorde ju så att jag blev liksom en del av mammaligan, och till exempel min kompis Teresa Traore som är konstnär, hon är väldigt mammig av sig och tar mig an och fattar så här. Mapei har varit lite ensam, hon har haft sina upp och ner svängar liksom, men det har gett mig så mycket normalitet liksom, och inte i den här liksom att jag ska konsumera och ge allt mitt barn, utan mer att man hamnar i någon sorts gäng av mammor som vill sina barns bästa, om man pratar om sånt, och det är jävligt fint.
Mm.
Det är jävligt fint att inte vara så djup hela tiden och bara tänka så här: mitt barn ska äta, han ska få så mycket kärlek som möjligt, och han är jättevacker, han är så fin alltså, han är världens snällaste, och min sons far, han är jättefin också, så att det är så här, det ger mig någon sorts legacy på något sätt att, ja, men det här är min lilla familj och nu får jag skapa en verklighet som funkar, och mina två fötter är på jorden och nu så kör vi liksom. Mm. Och förskolan är det bästa som har hänt mig, för att man ser vuxna som tar hand om barn på ett sånt professionellt och fint sätt, och bara ser de andra föräldrarna gå med sina vagnar, och det är bara ett så här fint, normalt, helylle sammanhang.
Mm.
Och jag har ju varit liksom drottningen av underjorden och liksom sett det mesta, så att man måste fokusera på den sfären och den sidan av hjärnan mycket nu. Mm. Känner jag.
Men var det saker, jag menar, givet att du själv växte upp lite stökigt liksom, mm, var det aspekter av moderskapet som du var rädd för inför det liksom?
Jag är rädd för att dö typ. Alltså jag vill gå hela vägen med min son. Jag vill att han ska se mig länge.
Mm.
Så att jag vill inte göra någonting som får mig och hamna närmare döden.
Mm. Jag önskade mig en dotter på något sätt för att det skulle friskriva mig från vissa grejer så här. Ja, men då mamma får lära dig de där grejerna. Så, nu fick jag en son. Det visade sig att det var ganska, det föll sig ganska naturligt ändå.
Ja.
Men jag tänker så här, min pappa, nu är han jättefin och en mycket närvarande person för mig, men han var inte alltid där när jag växte upp liksom.
Ja.
Och det var nog många grejer som jag tänkte så här, men det här vet jag inte riktigt hur man gör i uppfostran liksom, eller
precis.
Så.
Alltså det är det som man inte har fått mycket kunskap på vägen när man har växt upp som jag har gjort. Man har inte fått så här lärdomar, typ så här tar du hand om ekonomin, sociala sammanhang, då kan det bli djupsnack istället för det här lättsamma. För många går ju på middagar med sina familjemedlemmar och liksom pratar om något lättsamt och
mm.
Kanske inte pratar alls ibland. Så att jag älskar att öva på och liksom hamna i sammanhang som är väldigt lättsamma.
Mm. Du, sista gången nu som jag ska referera till Amir Aspers intervju med dig. Men du sa, jag tror att det var ungefär när du gjorde Råttkungen som jag för övrigt var och såg.
Ja, är det sant? Ja. Vänta, herregud.
Ja.
Inte många som har sett den.
Jo, men jag gjorde det. Nu tror jag i för sig att jag hade flyttat ifrån Vällingby då.
Ja.
Men jag bodde där fram till 2015-ish.
Ja.
Men och då var det liksom som att du äntligen hade fått lite struktur i tillvaron. någon ville att du skulle komma och repa.
Precis.
Så att du skulle kunna göra den här föreställningen, antar
jag. Exakt.
Och så säger du så här att med struktur kanske jag kan bli vd för mitt eget liv. Det var en så fin bild tycker jag.
Ja.
Men är du vd för ditt eget liv?
Jag är vd nu. Ja. Jag är vd. Och det har jag varit från början. Jag skapade ett skivbolag, Barbro Productions 2006 med Video Vixens. Jag åkte till New York och delade ut mina CD-skivor. Jag har varit en hustler länge. Mm. Jag förde ihop invandrare med svenskar. Jag liksom försökte förhandla med nazister och gav dem godis och bara, du behöver inte hata någon. Alltså jag har varit vd länge. Mm. Men kanske inte den här formella
Nej, men
benämningen.
Om jag får relatera till mitt eget liv så tänker jag mig nog att just det där med självledarskapet då, att man är vd för sitt eget liv.
Mm.
Om man har varit ett barn i sitt eget huvud på något sätt.
Just det.
Och att gå från det till att vara vuxen, det är ju lite smärtsamt på något sätt, för man måste ta ett ansvar. Men det är ju också bara en fråga om mindset på ett sätt, tänker
Precis.
Jag.
Precis. Och ståndpunkt, alltså så här, välja och förstå och ja, men på något sätt säga så här, nu ska jag vara vd.
Mm.
Och då lyssnar folk. Du vet, om du är osäker vd, då kommer ditt företag gå i konkurs. Och nu försöker jag vara en self-care vd, liksom hålla på med lite breathwork, yoga, äta hälsosamt. Och det är det enda man har, hälsan och kroppen. Liksom.
Jag håller på att läsa in mig på den norska författaren Vigdis Hjort nu. Jag tror att hon säger, när man är ung så tänker man att man väntar på att det ska börja, att det är ett genrep.
Mm.
Och så kommer det en punkt när man förstår att det här är själva föreställningen. Och jag tror att jag inte förstod att det här var föreställningen förrän ganska sent i livet.
Men hur har du varit inom dina kulisser? Liksom? Hur har du hanterat verkligheten?
Jag är ju, om man tror på, vad fan heter det nu då? Human design. Mm. Har du kollat lite på human design?
Nej, berätta.
Men det är väl ett slags, vad ska man säga? Jag tror att folk som kan human design blir sura ifall jag säger att det är en typ av horoskop.
Okay.
Men jag säger att det är en typ av horoskop nu i alla fall, för enkelhetens skull.
Mm.
Och om man tror på det, då är ju en manifesting generator, vilket är att bland annat att man har responsen som sin liksom taktik i livet. Det vill säga att man är responsiv och istället för att initiera så responderar man.
Mm.
Men jag tror, och jag har nog tänkt att det ska komma utifrån hela tiden.
Just
att någon
det.
Ska rädda mig.
Just
liksom
det.
Eller se mig.
Mm.
Och förstå mig på ett sätt som jag inte gör själv. Att någon ska tro mer om mig än jag själv gör. Och sen så kommer en punkt när man är så här, ja fast vänta nu. Den enda som är med mig hela tiden, tänk ifall den tror det där om mig själv istället. Och det kräver ju lite jobb.
Men jag tror att man blir så avtrubbad när man tror att någon ska rädda en. Och liksom man lever inte livet till max. Man vågar inte skämma ut sig. Man vågar inte fejla. Och jag har varit... Jag tror att i den här grundandet så blir jag lite namn och avtrubbad. För att jag försöker inte... go out there anymore. Mm. Liksom, du vet, så här, jag försöker liksom inte slänga ut mig över gränsen. Och jag vet inte hur man hittar balansen med att leva livet. Alltså, jag lever ju, jag tycker det är kul och allting. Men jag måste säga att jag dämpar mig själv lite.
Ja, det låter ju så.
Mm. Ja, men jag vet inte, hur gör man? Hur lever man livet och sen är responsiv? Eller liksom?
Mm. Jag tror att det här handlar jättemycket om att, jag vet inte exakt, jag är precis i början av den här resan själv, att jag försöker bli min egen ledare.
Liksom.
Ja. Men det är väl fan skönt att jag tar tag i det nu istället för att, för jag tänker mig att många människor går säkert i pension utan att någonsin har fått bestämma.
Precis,
eller känt att de har fått bestämma i alla fall.
Men har du varit i någon annan verklighet någon gång?
Ja, jag får väl säga inte utan substans.
Okej, okay, ja. Okej. Okay. Ibland tror jag att jag är, den andra världen är någon sorts okunskap.
Okej.
Okay. Alltså liksom att man är lite så här bimbo och bara, men så här funkar det. Men det känns ju så himla verkligt när man är i det, så att det måste ju finnas någon sorts grej med det hela.
Ja, men fan samtidigt, jag vet inte. Jag tycker det låter som att när du, de här fragmenten som jag har fått av dig om hur du har haft det liksom på andra sidan, så låter det ju, ja, men som jag sa, alltså på ett sätt också profetiskt. Du har liksom sett igenom systemet. Du tog det gröna pillret.
Det var verkligen det gröna pillret alltså. Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den, men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halv vår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente.
Nu som sagt så rullar Så mycket bättre och Fredrik Strage hade liksom en presentationsvideo kring dig. Som jag tänker passa, den stämmer lite med narrativet kring dig, tänker jag, för att det är beskrivs ofta som att du så här har haft genombrott och försvunnit. Genombrott och försvunnit. Och så säger Strage typ så här, men jag hoppas på ett tredje av genombrott nu. Liksom. Och jag undrar, är det så du ser på det också?
Alltså jag ser inte att jag har försvunnit. Alltså jag, kanske första gången där. Men vad skulle jag ha gjort? Alltså jag visste inte ens hur man gjorde en låt, och jag var så ung och blev så hypad. Så att det enda jag kunde göra var att vila. Jag var så trött. Jag åkte på turnéer och uppträdde i allt från Umeå till LA med en låt. Fick improvisera mig genom en timmes shower. Jag behövde vila. Men sen den andra genombrottet, Don't Wait, då har jag gjort en skiva efter det som var independent, som inte fick så mycket uppmärksamhet, men liksom är min bästa skiva hittills, tycker jag. Och jag har hållit på hela vägen. Jag gjorde en remix på en låt som heter Gada, Hör du mig bej, som blev väldigt populär. Jag har liksom varit där ute och ja, men, musicerat. Mm. Så att jag tycker inte jag har försvunnit, men jag förstår vad folk menar, för att man har inte synts så mycket och varit i media så mycket. Men jag har varit...
Ja, och jag menar inte att kritisera liksom, varken dig eller Strage. Men det jag kan tänka mig är lite sådär att det jag tycker mig höra en underton av är såhär, åh vad synd att hon inte förvaltade
precis,
den där framgången
mer. Alltså, det är jättesynd. Och som sagt, när man får ekonomiska råd från föräldern eller när man lär sig från föräldern hur man ska borsta tänderna när man är liten och knyta skorna, så fick jag inte all tips om hur man förvaltar den här artistskapet. Jag bara slängde ur mig låtar och kreativitet och var i en annan värld. Och liksom nu, inte för att vara så, men jag har ett jättebra team bakom mig som bara, ja men det här kan du göra, det här kan vi göra, så här kan det se ut. Du är kreativ, det här är din businessstruktur. Alltså nu har jag lite mer koll och det är så jävla skönt. Det är synd att jag inte hade det när jag var 26 och var med i sammanhang där man var ung och fräsch, men nu är jag lite överviktig och snart 40 och försöker liksom förvalta någonting. Men jag tror att jag får skippa och tänka på åldersdiskrimineringen som finns i världen och bara köra min grej och förvalta det nu och ta reda på mer information om hur man kan ha en karriär länge.
Mm. Jo, och jag menar på något sätt, och det är ju liksom det, när jag säger så här att jag hör en underton i narrativet kring dig så här, om att det är synd att du inte har förvaltat det, som att, för då är det lite grann som att man förväntar sig att du ska liksom, eller att alla ska vilja att det ska gå så här snett uppåt som en graf.
Precis,
men det
precis.
Så måste det ju inte
nej,
vara.
Nej, alltså jag älskar att kalla mig själv butikartist. Jag är som en liten så här butikartist, en liten så här, ett litet bibliotek med så här lite småböcker. Och så kan du komma in och du vet att vara artist är som att ha en fest hela tiden. Jag orkar inte ha en fest hela tiden och liksom bjuda in folk till min själ och bara, nu får ni stanna här och vara här, utan du vet... Ibland vill man stänga in sig och skaffa lite inspiration, eller inte ens skaffa inspiration utan bara vila och vara människa. Jag är jävligt mycket människa. Jag är liksom en Stockholmstjej som har gått igenom mycket och vill hänga på trädgården ibland och lära känna nya människor. Alltså, det är väldigt mycket, det är väldigt mycket så här omänskligt i artistskap, att man ska vara någon så här övermänniska, någon gud som alla ska beundra och lyda på något sätt och följa. Och det är ju lite svårare att vara mänsklig och tillgänglig som jag är. Jag är väldigt tillgänglig, jag liksom pratar med alla på nätet och alla vet vem man är på stan, samtidigt som jag är väldigt så här, oj, vet folk vem jag är typ. Alltså du vet, jag fattar inte riktigt vem jag är i den här musikbranschkonstellationen än.
Mm. Mm.
Men jag tar reda på information och försöker förvalta. Det försöker jag nu.
Mm. Och då undrar jag liksom, för att jag tycker det var så fint. Du har gjort såna här små videor på din YouTube-kanal om de här låtarna som du släpper i samband med Så mycket bättre. Och då säger du i den första...
Det jag försöker göra inom musik är att inte falla i någon kategori och liksom skapa en sorts regnbåge av olika stilar som inte blir någon stil, det blir bara mappej. Nej, men det är just det här med att vara en butikartist, en smakfull, integritetsfull, konstnärlig, poppig artist, det är att alla får hänga med mig. Agneta från Tumba till Akkors från Hallunda. Alla får hänga med i de här historierna och de här paletterna och liksom jag gillar att vara en kanal för det jag har sett. Och kanalisera allt det här och inte uttrycka mig utan uttrycka allt omkring. Och jag tror i nästa skede så ska jag lära mig att uttrycka mig, för att det skulle bli intressant och väldigt, inte egoistiskt, men så här, skapa någon sorts självkännedom. För jag tror inte jag har gjort en låt förutom kanske Swim, där jag uttrycker så här. Alltså jag improviserar ju fram det som jag känner i stunden, men min röst är någon sorts kanal.
Mm.
Och i Swim så var jag så här, då pratade jag om liksom allvarliga saker. Men jag vet inte, jag gillar att vara den här kanalen.
Mm. Den är fantastisk, den låten för övrigt.
Ja.
Vi verkar vara överens om det här med liksom att, men det kanske inte måste gå spikrakt uppåt. Men alltså nästa låt måste inte ha dubbelt så många streams som den förra.
Exakt.
Det vore ju för jävla jobbigt ifall det var
exakt.
Så, tänker jag.
Alltså endorfinerna man får av massa streams och bekräftelse, det är jättekonstigt att bli beroende av det.
Mm. Men du och Eagle Eye Cherry, som jag för övrigt sprang på vägen hit.
Okej. Sjukt.
Ja, det var lite sjukt faktiskt. För jag gick och lyssnade på er lilla YouTube-film som ni hade gjort samtidigt som jag fick syn på honom. Ja, det är det.
Mm.
Vad heter det? En synkronicitet.
Nej. Exakt. Ja. Synchronicity.
Någonting sånt. Jo, men ni delar ju upplevelsen av att ha en låt som hela världen lyssnar på under en period. Och då undrar jag lite grann så här, Don't Wait, har den alltid varit liksom en välsignelse, eller har du varit arg på den också?
Jag har varit, om jag kan säga, jag har inte varit arg på Don't Wait-låten, men om jag ska säga någonting så var det att jag inte gjorde den skivan, alltså jag älskar min debutskiva, den är så gullig, men min andra skiva skulle varit till Don't Wait-låten.
Mm.
Jag tror bara att jag kunde levererat så mycket mer kreativt under Don't Wait-perioden. Och jag var liksom inte redo att gå in och liksom fila på konsten. Jag var bara så här, men nu släpper vi de här låtarna och jag älskar dem, de är gulliga. När jag lyssnar så hör jag en liten tjej som vill sjunga bara.
Mm.
Men jag tror bara att jag kunde gjort lite liksom coolare och bättre.
Okej.
Mm. Ja.
Men jag bara funderar också över en grej som jag, alltså vad känner du själv kring din röst?
Alltså ibland så är den svår. Jag tycker det är, liksom jag älskar att sjunga, men jag vet inte om jag har den bästa rösten liksom. Jag vet inte om jag har, om jag bara ska rappa ibland och liksom skita i att sjunga, men det är min passion, så varför ska jag inte göra det? Men ibland så liksom, du vet, jag är lite taskig mot min röst. Om jag ska uppträda någonstans så kanske jag röker en cigg eller någonting. Du vet, jag bara tror att den ska vara där för mig och sen så förstör jag lite för den, för att jag inte riktigt, jag har en så här destruktiv relation med min röst. Och det är hur jag pratar också. Jag har varit väldigt så här, jag tror jag måste gå i någonstans för det, men jag har varit täppt länge, hes länge, jag har opererat stämbanden. Jag liksom vågar inte riktigt, för att när jag var i en episod, då sjöng jag det bästa jag gjorde. Och det var bara för att jag drack te och liksom övade rösten då. Och det kom ut så fina saker. Och nu så kan jag inte göra samma sak. Alltså du vet, jag måste ta hand om den och vara den här tråkiga människan som kanske inte går ut och babblar över musiken. För jag älskar att sjunga och jag älskar min röst, men jag är taskig mot den.
För den är ju fantastisk, men det hoppas jag att du har fått höra.
Ja, det har jag. Det har jag. Speciellt i låten Nana, From Nana. När jag sjunger extra soligt, det gillar folk. Mm. Extra bluesigt liksom. Det låter så autentiskt.
Men finns det grejer som du inte kan göra med den?
Jag kan inte sjunga så här viskigt och breathy. Eller nu gör jag det lite. Men det är svårt att sjunga så här fint som alla Lucia Tärnor gjorde när man var liten. Man var alltid allt.
Okej. Men i övrigt så, alltså för jag menar, när jag har fått umgås med din röst nu, både tal och sång,
ja,
så känns den ju, men så färgrik liksom.
Ja, jag måste nog älska mig själv lite mer nu. Alltså jag tror jag måste ta det steget, och jag tror det är det som har varit akilleshälen mellan mig själv och allt jag gör. Är att jag tror inte på mig själv, men jag gör ändå. Jag utsätter mig själv för skönhet och kärlek och fame and fortune, men jag känner inte att jag är värd det.
Men det är du väl, va?
Det är vi alla värda, men det handlar om att känna det också.
Mm. Och nu var vi kanske på det för en stund sedan, men har du någon känsla kring hur du ska komma dit, att du älskar dig?
Jag tror att jag måste ta lugna stunder, dricka te, lyssna på poddar, utbilda mig själv mer, inse att jag är en smart människa, måla lite, pyssla. Jag tror man måste liksom klappa sig själv på axeln med alla förmåner man har och all utrustning man kan få. Och skapa sin bubbla, för att till exempel kolla alla böcker du har här och en tavla. Du kan titta på den och det är din utrustning. Du har skapat din bubbla här, och jag tror jag måste skapa min bubbla.
Mm.
Jag är liksom, I'm outside.
Men jag tror att du är på någonting där. Jag tror att du ska bli din egen cheerleader, för den har du alltid med dig.
Precis. Mm. Jag dejtade en jävligt fin, alltså en så här snubbe i Long Beach, och han var alltid så här: look in the mirror, say I love you. Det var så svårt.
Uh-huh.
Det är så himla svårt att se sig själv och lyssna på sig själv och allting, alltså utan att bli, och sen så, men samtidigt är jag så besatt av min Instagram, jag bara, gud vad fint jag har gjort, alltså det är som en sån här canvas, man bara, åh, det här var en fin canvas liksom, men man vill inte bli besatt av sig själv, man vill inte bli narcissistisk. Man vill inte bli självgod, men för att orka leva de här 100 åren så måste man någonstans vara vän med sig själv. Annars kommer nerverna vara utanför kroppen, så kommer man slå på dem hela tiden och så kommer de ruttna. Man kanske får sjukdomar eller allt möjligt.
Mm. Ja, men jag får bara känslan av att du ska predika. Alltså, det kan du jättegärna göra med din fantastiska röst. Mm. Du får gärna sjunga dina predikningar. Ja. Men jag tror att du har ett stort meddelande till mänskligheten.
Faktiskt. Jag har faktiskt en raptext som är jättebra.
Okej.
Okay. Även om ni orkar höra.
Jag vill gärna.
His blood done runneth over, was filled with Coca-Cola. At least it made him smile. More money for the soda. Machines are getting closer to God. Consumptions for the poses. $1 million bills and they ain't even composers. I'm beating on my drum. My son is getting older. I'm in the woods, no radiation from the Motorolas. My heart be in the zen. I am the mediator. Humanitarian, various flows irritate him.
Wow.
Men ibland skriver jag lite rap hemma, och det är självkärlek,
ja,
tycker jag.
Ja. Mm. Jag hade faktiskt, en av mina sista frågor var just om det blir mer rap igen för dig.
Självklart. Mm. Min mentor var MF Doom, det är den bästa rapparen i världen. Mm. Han dog på Halloween för några år sedan, men han skulle bli jätteledsen om inte jag rappade mer. Så att, och jag skulle tycka att det var lite fail om jag inte släppte en rappskiva.
Mm.
Så att jag kanske gör det när jag är 50. Alltså du vet, när jag har liksom... För jag känner mig som en popprinsessa nu. Jag tycker det är jävligt kul. Och var liksom i den här cirkusen av skönhet och melodi. Men sen så blir det nog lite ribbity rap.
Ja, men det känns som, liksom, du refererade till Lauryn Hill för en stund sedan. Det känns som att hon har ju kombinerat båda.
Precis, precis. Det har hon faktiskt jättebra. Det blev två skivor där med henne. Men det hon sa, alltså herregud, på hennes den här live-skivan, så sa hon "Life goes on without you." Alltså de orden har ekat i mig så länge. Man tror ju att folk tänker på en hela tiden, speciellt när man är i det offentliga. Man tror liksom så här, vad har jag gjort? Nu har jag präntat mig in i folks hjärnor. Men folk går vidare. Folk liksom käkar frukost och tänker på annat och kollar på nyheterna, så är det massa annat där.
Ja, det händer att man tänker inte på dig.
Precis. Ja. Life goes on without you.
Ja. Gud, det känns som att det är spännande tider som kommer för dig.
Ja, det kommer bli jättekul. Mm. Alltså, jag har kollat på videos på alla andra av mina peers, alla liksom artister i Sverige, och alla har ju haft sina storhet, alltså alla som är verksamma har ju haft storhets, ja men, epoker liksom, alltså videos. Jag kollade på typ Ison och Fille videos, de har ju massa videos, jag har ingenting. Alltså jag har gjort en film, och en musikalisk visuell film som inte finns någonstans än, men alla har ju sina livshistorier på film och i musiken och skivor, och jag bara börjar från scratch hela tiden.
Mm.
Så nu får jag förvalta det och börja liksom stapla på här. Jag känner att jag är liksom den här studenten i klassen som skippar lektioner och kollar ut genom fönstret. Så bara, oj, det är matteprov. Jag måste liksom plugga inför det så jag får bra betyg och kan komma in på gymnasiet. Jag är lite eftersläntare här. Mm.
Ja, men vad kul. Det ska bli jättehärligt att följa dig. Tack så hemskt mycket för att du ville komma hit.
Tack så mycket.
Nästan varje dag älskar jag mitt jobb, och det här är en sån dag när jag får dela resultatet med dig och med Mapei. Det ska bli otroligt roligt att följa henne framåt. Och för att följa värvet, ja, då prenumererar man ju i en app eller så. Gör gärna det, så är du med oss till exempel nästa vecka när podden fyller 600. Tjoho! Producent Ninni Westin och jag, Kristoffer Triumf, gör värvet som ges ut av Acast. Här är en snutt av För livet med Mapei och Timbuktu. Hej!
Disco-prinsessan, inte som de flesta. Hon som älskar att skratta och flexa och dricka och mingla och skämta och festa. Det känns som alla har vuxit upp, skaffat barn och tar det lugnt. Vad händer med att vara för evigt ung? Man börjar närma sig 30 och det känns skumt. Pubertala minnen, kompisar försvinner. Ansvar och plikter samt kärleksregister. Man känner sig grå som en höstdag, som att stå still i ett publikhav. Men pass på alla ideal och krav, för ikväll är det fest och det är fett med drag. Vet inte hur länge jag kan göra det här. Kanske borde...
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Jag blir mer självkär. Samma klubbar, samma snubbar, samma folk är alltid där. Så jag tar mitt sista sup. Med det här säger jag salut. Med mitt återfall, mitt återkall. Och festen, den tar ju aldrig slut.